Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker han kan det är dålig... fan bajsa i
jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna
och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker
han kan
det är dålig...
fan vara bajsa
jag tycker, jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna
och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Mod mot mod med Anna Sandell och Karin Londré.
Och grattis, nej, glad påsk i efterskott.
Grattis på påsk.
Grattis på påsk i efterskott. Vi är väldigt så inne på högtider i den här podden ändå.
Verkligen. Ja, men påsken är ju som sagt en otrolig högtid.
Vet du vad? Nu har vi ju, nu är, när vi spelar in det här är vi ju liksom ändå... i påskens epicenter ganska mycket. Lite.
Vi har verkligen.
Gått, vi har lite gått över kullen. Ja, ja. Vi har lite grann gått över kullen. Men vi är ändå djupt inne i ägget, om man säger.
Absolut.
Eller hur?
Och, i äggstocken.
Vi...
Eller? Nej.
Vi har fastnat... Vi är gravida med påskharens barn. Mm. och jag måste säga att vi gör ju inte... när vi förra veckan konstaterade att påsken är kanske... Alltså, är det kanske den bästa högtiden?
Alltså, jag tror det.
Jag tror kanske också det.
Och den är högt upp.
Jag har anat en trend som är att det är inte bara vi som tycker det. Men den har liksom seglat upp lite grann.
Men det är för att det är så kravlöst. Men vet du, jag kom på en ännu mer kravlös långhelgshögtid. Och det är väl kanske inte högtid så mycket, det kanske mer lång...
Ja, det är ännu bättre.
Kristi himmelfärdshelgen.
Ja, snälla, Kristi himmelfärd är ju...
Den ska man inte ens prata om.
Nej, men alltså, det är så bra. Det är så bra. När är Kristi himmelfärd?
Det är när vi har livepodd i Göteborg.
Ja, det kunde man ju räknat ut att vi skulle ha valt en sån toppendag. Eller hur?
Det är morsdag och sista dagen på Kristi himmelfärdshelgen.
Alltså, har ni ens hört något bättre?
Kombo.
Det kommer bli den bästa livepodden någonsin.
Verkligen.
Just
nej,
det.
Men påsken är
29 maj.
Man märker att folk är 29 maj. Okej, det är precis vi där nu. Vi lämnade påsken snart.
Nej, vi är tillbaka. Nej, men
forget about all alltså, about påsk.
Det är väl så här. Om för det ja, man är ledig på Kristi himmelfärd. Det är bättre väder på Kristi himmelfärd. Ännu mer kravlöst.
Man behöver inte fira någonting.
Man behöver inte göra någonting. Det enda som är dåligt då är att man inte får någon godis. Men för dig då som inte äter godis så spelar inte det någon roll. Så för dig
exakt.
Är det liksom ännu bättre.
Faktiskt. Och just på påsken skulle jag rekommendera flera att inte äta godis. För då får man istället små presenter i sitt ägg.
Vad fick du?
Jag har faktiskt bara fått av Oskars mamma. Men jag fick en liten necessär av henne med lite små saker i. Det var väldigt härligt.
Men fick du leta efter dem i trädgården?
Nej.
För jag tycker ändå att det känns
men vi har letat ägg med Sigrid. Ja, men vi har letat ägg med Sigrid.
Ja.
Hon var skitsur när vi gjorde det. Men så det var mest jag
som letade. Du skulle ha pizzasallad i.
Nej, men det blev inte det. Det blev jordgubbar och vindruvor.
Också bra. Men det hade
och leksaker.
Det hade också varit väldigt roligt med pizzasallad. Så det kanske vi kan ha nästa år. Okay?
Absolut.
Ah, bra.
Hon fick två par solglasögon. Jättekola.
Oh.
Ett par Leo och ett par som ser ut som blommor.
Amen. Va? Såna vita? Vita blommor?
Nej, rosa.
Ja, ah, för jag har köpt ett par som ser ut som blommor som är vita då till Sally.
Fint.
Hon hatar dem, men de är väldigt fina.
Ja, men det är mysigt med påsk. Det kan vi i alla fall konstatera. Att vi slår ett slag till för påsken. Härligt nästa år.
Va? Slår vi ett slag till för nästa år?
Men däremellan kommer julen och midsommar och Kristi himmelfärd.
Och inte minst Kristi himmelfärd. Eller som jag gillar, du vet när man är lite så nere med Kristi himmelfärd och bara kallar det för Kristi himmel. Eller när man är ännu skönare.
Det började hända för några år sedan. Eller när folk började bara, det var bara ett etablerat begrepp.
Du vet, det är som att alla plötsligt började säga mossa för mozzarella. Åh.
Att det här, känner jag ingen som gör.
Okej, vad skönt för dig. Att det var typ att man bara åt så schysst mossa på Kristi him. Men sen kan man ju vara ändå
jag fattade stjärnare. Inte ens vad du menade först när du sa mossa. Jag tänkte, du skulle sagt med
mozza. Just det, fan.
Jag tror att det är the correct way.
Pinsamt att jag uttalat det fel. Du bara, jag vet inte ens vad du pratar om. För alla som jag känner säger mozza.
Exakt, jag säger mozza, jag vet inte varför du säger mozza.
Men om man är ännu mer nere med Kristi himmelfärd,
mm-hmm.
Vet du vad man säger då?
Nej.
Kristi flygare.
Ah, ja. Men då är man väldigt skön när man säger så.
Det känns som att någonting som din pappa skulle kunna säga.
Nej. Alltså han inte... vet typ knappt vad det är. Han firar inte så mycket.
Han vet knappt vad det är.
Nej, han är inte så lust, alltså hans begrepp är inte för att han är lustig, det är ju för att det bara är så. Alltså tror jag menar
precis som Kristi flygare,
det känns mer som, ja men det känns mer som man säger det för någonting som att man är lite skoj liksom.
Okej, okay. Lite av en posör tänker du. Och då känner jag ju
lite så.
Ja, nej, men då tänker jag mer, det tänker jag mer att Kristi himme.
Okej. Okay. Ja, pappa säger inte det heller.
Men säger han mozza?
Jag tror knappt han vet vad mozzarella är heller. Han är en Västerbotten kille.
Han är bäst.
Det är kul. Kul med våren för att det är så sjukt härligt med så många långhelger.
Det får man ge våren. Kul.
Mm.
Alltså varför är du och jag
starkast på att småprata? Men vet du, då kan jag, eller var det du tänkte säga?
Alltså nej. Typ ja, ungefär.
Ja. För att, nu går jag kanske lite händelsen i förväg här, men vi brukar ju fråga varandra om vi har lyssnat på något eller läst något och sådär, och så har jag inte gjort det på hur länge som helst. Men nu har jag gjort det för att vi satt i bilen i 8 timmar.
Det är för många timmar.
Men nu har jag lyssnat på en Spotify doc-serie om Drottninggatan som var, alltså terrorattentatet på Drottninggatan, som var så jäkla hemsk men så himla bra. 6 delar.
Uff.
Ja, det var tungt. Det var riktigt tungt. Men den var bra. Det är en kvinna som jag tyvärr har tappat namnet på nu, men som har skrivit en bok liksom, där hon har pratat med både räddningspersonal och polis och personer som var där och du vet sådär, anhöriga och sånt. Väldigt sorgligt. Alltså väldigt, väldigt sorgligt. Grät flera gånger i bilen. Men väldigt bra. Och sen så har jag lyssnat på Rättegångspodden.
Ja.
3 avsnitt om dansbandsmordet, heter det.
Okej, okay. Vad är det för något?
Och det är det är en kvinna som mördas, eller det är en kvinna som hittas död i sin säng precis innan hon och hennes man ska åka till dansbandsveckan i Malung, dit de åker varje år. Och avsnittsserien som är 3 delar inleds med att man då får såklart höra larmsamtalet, och då säger han att hans hustru har slutat andas, och sen så typ 3 minuter in i avsnittet, eller i larmsamtalet, så säger han att hon har ett buntband runt halsen som han då menar att hon har fått satt på sig själv, och den är obehaglig historia såklart. Men jag har inte lyssnat på Rättegångspodden på länge, så nu körde vi en treavsnitts lyssning här i bilen.
Jag har inte heller
lyssnat. Så kan jag tipsa om.
Bra tips.
Mm.
Alltså det känns som...
Du då?
Det var jättelänge sedan jag lyssnade på Rättegångspodden med. Nej men nu ska vi se om jag har vad jag har ägnat mig åt. Har jag ägnat mig åt någonting? Tveksamt. Jag vet inte, jag blev jättefundersam nu. Jo, jag lyssnade på en podd som heter Queen of the Con. Har jag berättat det?
Mm-hmm.
Men jag har ju varit lite inne på, jag tror att jag typ fick upp den här som så här, för att du lyssnade på den här Sweet Bobby som jag lyssnade på, som ju var en catfish-historia som var väldigt, väldigt bra. Så fick jag upp liksom i podcaster tips om den här där, som heter Queen of the Con, som handlar om en reality-tv-producent som bor i typ ett så här, i något hyreshus i LA, och där lär han då känna en kvinna som är så superförmögen från Irland. Och som visar sig vara en sån jävla, jävla mega-scammer, typ.
Okay.
Den är... Har en känsla av att den är en lite, lite lång serie. Men att den är... Mm. Alltså... Den är också bra. Också bra.
Okay.
Så att om, alltså om man vill ha en sån... Du vet, det kanske 8 avsnitt. Om man vill att det ska pågå en sån spännande historia om en bedragare, så kan man absolut lyssna på Queen of the Con. Det är också väldigt roligt för att han hela tiden berättar vilka reality-tv han reality-tv-serier han producerar. Och typ att det verkligen, du vet, så bara, it was about the time when I, du vet, produced 2 Idiots in a Forest. Att han är så jävla skitgrejer hela tiden, typ. Så det tycker jag piggar upp, att man liksom, det är väldigt härligt att höra vad han gör på jobbet, helt enkelt. Nej, men den är så här, jag tycker att den är bra. Det är inte typ liksom mind-blowing, men bra liksom, lite så pågående. Så den kan jag säga att man ändå kan lyssna på.
Kul.
Det var nog det som jag hade, tror jag.
Aha. Ja, men det var ju inte så lite.
Alltid någonting. Alltid finns det någonting.
Det gillar man.
Har du något mer? Pingst?
Mm.
Jag tycker vi kör,
inte.
Eller?
Ja.
Anna, är du beredd?
Jag är alltid beredd. Alltid redo som den gamla scouten jag aldrig har varit.
Jag tänkte det. Fan vad du inte har scout-aura ändå.
Jag vet inte om jag ska bli kränkt eller glad. Jag blir glad.
Alltså, det är typ man bara... Själv känner man lite mer så här, redo någon gång ibland. Så ja, känner jag mig.
Om någonsin.
Jag kanske är redo sen.
Exakt så. Okay. Kör, men nu är jag väldigt redo.
Mycket bra. Så, fredagen den 15 juni 1929 är 2 16-åriga killar på en skjutbana i Columbus, Ohio, USA, för att träna pistolskytte. Och det är liksom tidigt på morgonen, eller liksom på morgonen åtminstone, och de är ensamma där, och de får då syn på något som först ser ut som ett bylte med kläder i gräset bredvid skjutbanan. Men när de går närmare så inser de då snart att det inte är vad de har hittat, utan det de har hittat är en kvinnokropp. Och kvinnan, som är, hon är fullt påklädd och hon ligger med ansiktet ner i marken. Men de ser liksom direkt, fastän de inte ser några så här direkta skador, tror jag, så förstår de ändå liksom direkt att hon är död liksom. Så att de då larmar polisen, och när polisen dyker upp så vänder de på kroppen och ser då att kvinnan har mördats på ett väldigt brutalt sätt. Och när den rättsmedicinska undersökningen är genomförd så kan man konstatera att hon först har fått flera slag i huvudet och ansiktet med en hammare. Och tyvärr då har personen som har mördat henne inte nöjt sig med det, utan den har också, alltså dödsorsaken är blodförlust som är orsakad av ett djupt skärsår rakt över halsen.
Nej, nej, nej.
Och det här såret är liksom så djupt att det har liksom skurit av både venerna i halsen och halspulsådern. Och snittet är liksom skarpt och liksom väldigt så här rent utfört på ett sånt sätt som gör då att man misstänker att den som har gjort det nog kan ha någon slags medicinsk erfarenhet.
Okej.
Polisen kopplar liksom snart ihop den här döda kvinnan med en saknadanmälan som de har fått in. Och det är då systrarna Alice och Beatrice Bustin som har anmält sin roommate Theora Hicks saknad. Och hon hade varit jobbat kvällen innan och sen hade hon en dejt, så de tyckte typ inte att det var jättekonstigt att hon inte typ dök upp på kvällen. Hon hade typ en tendens att så här försvinna någon kväll här och där så där. Men när hon inte kommer hem på morgonen så blir de oroliga, och på eftermiddagen den 14 juni så har de då gått till polisen och anmält henne saknad. Och så morgonen efter så hittas då den här kroppen, och de tar med sig den döda kvinnans klocka hem till systrarna, och de identifierar då med den som Teoras liksom. Och lite bakgrund om henne då är Teora K. Hicks, kallad Teddy av sina vänner, föddes den 10 augusti 1904 i Upstate New York och var rektorn Melvin och homemakern Joanna Hicks enda barn. Och de hade liksom längtat och väntat länge på att få barn och hade liksom i princip gett upp hoppet när Joanna plötsligt blev gravid vid 41 års ålder och födde Teora. Och hon var liksom redan tidigt ett så här väldigt liksom ett speciellt barn. Alltså hon var väldigt självständig och liksom väldigt så här kapabel typ. Hon var supersmart och du vet snabb och liksom vass typ. Så det stod liksom tidigt klart att hon hade en strålande framtid framför sig. I tidiga 20-årsåldern så blir hon undergrad på Ohio State University, och sen börjar hon, när hon är klar med det, så börjar hon på samma skola på läkarlinjen. Och det här är liksom 1920-tal. Alltså det är jätteovanligt med kvinnliga läkare. Jag tror att det antingen så är det 4% kvinnliga läkare på eller kvinnor på läkarlinjen, eller så är det 4% kvinnor som är alltså av läkarkåren. Jag är inte helt säker, men oavsett så är det väldigt väldigt få liksom. Men Teora jobbar då väldigt hårt och det går liksom jättebra för henne i skolan. Och parallellt då med sina väldigt krävande studier så lyckas hon också flera jobb för att försörja sig själv. Och jobbar bland annat som sekreterare och stenograf på universitetets veterinär, alltså fakultet, säger man så?
Säkert.
Alltså, jag tänker man säger det på engelska, men vad säger man? Alltså avdelningen för veterinär... Förstår du vad jag
det
menar?
Det gör man.
Institutionen, ja, jag säger man inte det?
Så heter det nog.
Veterinärmedicinska institutionen. Jag hittar på det.
Men jag tror man kan säga fakultet på...
Vi säger det.
Jag vet.
Ja, och vet vad? Jag kommer aldrig behöva... Jag tror inte att det är med en enda annanstans i det här manuset. Så vi har inte ett problem.
Då går vi vidare.
Bara vi går vidare. Men hon jobbar då delvis där. Och sen så jobbar hon också med att svara i telefon på universitetssjukhuset. Så att hon liksom pluggar jättemycket. Och hon jobbar mycket också. Och det var på det där telefonjobbet då hon hade kvar varit kvällen. Då hon försvann. Så... Som sagt, efter att hon hade varit på jobbet så skulle hon gå på dejt. Och det var liksom inget ovanligt för Teora. För inte nog då med att hon pushade vad som var tillåtet för kvinnor vid den här tiden i och med sin utbildning. Hon gjorde också det när det kom till sitt privatliv. För att hon, alltså Teora var inte typ en person som berättade mycket om sitt privatliv för sina vänner eller så. Utan hon var väldigt, väldigt privat liksom. Så privat att de typ slutade fråga. Och typ bara förutsatt att hon inte hade tid att eftersom hon hade så fullt upp med utbildning och jobb. Men så visade sig var inte fallet. Utan Teora hade snarare ett väldigt aktivt liksom, datingliv typ, och alltså sexliv. Och hon var liksom så här intresserad av sex. Hon typ läste böcker om sex och hade sex liksom. Och hon typ dejtade flera olika samtidigt. Och det var liksom inte det att så här, det var otänkbart att ha sex innan äktenskapet i liksom den här delen av USA vid den här tiden för unga då liksom. Men det var ändå en tid som var väldigt mycket mer pryd än var vi är nu förstås. Du vet, typ oralsex var tydligen olagligt på flera ställen runt om i landet och sådär liksom.
Okay.
Så att hon var liksom normbrytande även på hur hon, alltså både privat och typ yrkesmässigt liksom. Hon, det känns som att hon verkligen, hon gjorde typ det hon ville på ett sätt som nog inte kvinnor tilläts så mycket på den tiden.
Nej, uppfriskande.
Ja, verkligen. Och kort efter då så att hon har identifierats så blir polisen kontaktad av en man som har haft en relation med Teora. Och han heter Marion Myers. Och de var typ, alltså jag tror att de kan ha varit ihop i något år eller du vet. Ändå en en längre period typ. Och han var jättekär i Tiora. Han tyckte att hon var liksom en helt unik och typ en väldigt, väldigt speciell person och väldigt så här, olik andra kvinnor han träffade då. Och han, hon är som sagt så här, jag vill vara tydlig med att det inte var det här som han sa, var att hon var olik andra kvinnor, men att hon var liksom väldigt så snabb och vass typ, smart liksom. Och sen det kanske mer då som var lite ovanligt med henne var då att hon var öppen för liksom mer vågat sex än vad han var kanske van vid. Och du vet så här, vid något tillfälle så greps de typ när de hade sex i hans bil och du vet så. Tiora ville ha en öppen relation och hon var väldigt tydlig med det, att liksom så här, nej men jag kommer vilja träffa andra och jag är helt lugn med att du gör det också. Så hon träffar andra under tiden de ses. Jag vet inte om han också gör det, men han är helt medveten om att hon gör det oavsett. Men trots det så friar han till henne. Och hon reagerar inte jättesnällt på det frieriet, utan hon börjar skratta åt honom. Och det var ju inte så, alltså då tycker jag väldigt synd om Marion, att han liksom öppnar sig och så blir han så himla nedskjuten. Och det är ju förstås inte så lätt att hämta sig från den typen av avvisning, utan efter det så gör de slut och Marion kommer också att flytta från Columbus. Det verkar inte som att det är på grund av Tiora, utan han får ett jobb på Ohio Department of Agriculture som ligger typ en bit utanför stan, så han flyttar dit liksom. Och där träffar han en ny kvinna, och när han ringer polisen för att fråga om det är så att Tiora har hittats mördad, så är han förlovad med den här nya tjejen typ. Så han bor inte i stan och han har en ny relation, men det visar sig att han var och hälsade på sin gamla sån studentförening, en sån fraternity, samma kväll som Tiora försvann, för att den här fraternityn hade en stor fest då typ. Så det tycker polisen, alltså att han har liksom varit i stan när hon har försvunnit, tycker polisen är anledning nog att gripa honom. Så han sitter då snart i förhör. Alltså det är också då att han ringer själv till polisen och är så här: hej, ja, han har hört från typ en kompis att Tiora hittats mördad. Så han ringer för att liksom höra om det verkligen kan stämma, för att han typ tror att hans kompis lurar honom liksom. Och han kommer in till stationen och då grips han liksom. Men han förnekar all inblandning i mordet på Tiora. Och för att försöka skrämma honom, eller kanske typ chocka honom mer, för att han då ska erkänna, så tar de med sig honom till bårhuset. Och när han får se Tioras illa tilltygade kropp så bryter han ihop och liksom gråter så han skakar typ. Och är liksom så här, jag kan inte förstå vem det är som har gjort så här mot henne. I förhör så berättar Marion att det fanns fler män i Tioras liv då. Och han säger att om det avslöjades, alltså en av dem hon låg med liksom avslöjades, så skulle det liksom innebära en stor skandal. För, berättar Marion då, hon har under flera års tid haft en affär med en man som heter James Howard Snooks. Och han var inte bara gift och pappa till en liten flicka, utan han var också professor på University of Ohio. Så det var ju en skandal in the making, helt enkelt. Så den här då, professor James H. Snook. Jag skrev precis att han heter Snooks, men han heter Snook, tror jag.
Jag tycker båda funkar.
Ja, båda är bra till och med. Faktiskt. James H. Snook ledde avdelningen för veterinärmedicin och var grundare av universitetets veterinärfraternity, vilket jag vet inte. Alltså man börjar makes you think, tänker jag. Jag vet inte varför att det gjorde någonting. Jag har liksom svårt att föreställa mig hur det är eller hur det ens skiljer sig från andra, men att det ändå jag känner mig ändå intresserad typ. Men han var då inte bara väldigt framstående inom akademiska kretsar och på universitetet. Han var också en uppfinnare. Aha. Han uppfann nämligen The Snook Hook.
Bra namn.
Vet du vad det är? Det är klart du inte vet. Hur skulle du kunna veta det?
Sjukt om jag har faktiskt två.
Jag tror typ inte att du har det, för att det är ett verktyg som användes vid kastrering av hundar.
Makes you think.
Makes you drink.
Nej, jag har inte en endaste.
Nej, okay. Nej, men det har jag gjort. Och enligt källor de källor jag har läst. Det här kanske inte stämmer i Sverige. Det kan ju någon veterinär som lyssnar på det här berätta för oss. Men enligt amerikanska källor så används fortfarande the snook hook. Just vid kastrering av hundar och även katter, tror jag.
Det låter lite läskigt, namnet. Liksom.
Men hur nöjd tror du att han var med sitt efternamn?
Alltså väldigt.
Alltså, han kanske tog sig
det för att det skulle passa.
Eller var det att han bara, kanske, maybe we can do it in a hook? Han hittade uppenbarligen på namnet först. Antingen på sig själv eller på bara uppfinningen. Men James föddes då i alla fall 1879 i Ohio och han var gift med Helen Snook. Hon var lärare. Och tillsammans hade de först fått en son som tyvärr gick bort. Och sen fick de då en dotter. Och hon var ett par år gammal när liksom den här händelsen utspelade sig. Och James beskrevs som tystlåten, så bookish, vilket är ett av mina toppenord, tycker jag. För att man fattar vad det är, och det är bara, han är en sån som gillar böcker. Jag fattar precis. Alltså han låter, som han beskrivs, och som han beskrivs i media och sådär, så låter det väldigt mycket som att han var liksom sinnebilden av en professor, helt enkelt.
Ja, mycket tweed och sånt.
Jag tänker verkligen sådana patches på armbågarna, typ. Men han hade också ytterligare en sträng på sin mycket coola lyra, för han var olympisk guldmedaljör.
I vilken sport?
Pistolskytte.
Aha.
OS i
makes you think.
Makes you think.
På banan.
Det kan man verkligen fundera på. Han tog hem guld i pistolskytte i OS i Antwerpen 1920.
Wow.
Han var därför lite av en lokal kändis i området. Men nu går då ryktet om att den här mannen haft en affär med Teora, som är 25 år yngre än honom. Och hon är visserligen då inte student på veterinärprogrammet, men hon är ju student på universitetet. Och hon jobbar ju då dessutom för honom. Så redan dagen efter att hon har hittats åker polisen hem till James och Helens hem för att ta med honom till stationen. Och han äter frukost när de kommer och verkar liksom inte förstå någonting. I förhör säger han att han absolut vet vem Teora är, eftersom hon har jobbat för honom då. Men det är liksom inte mer än så. Men polisen ligger på under ganska lång tid, och typ så här, det går ganska mycket fram och tillbaka. Men till slut erkänner han att så här, okej då, men jag har träffat henne en gång utanför skolan, för att jag skjutsade henne hem en gång när det regnade, typ. Mm-hmm. Sen går det lite tid till, och sen säger han att så här, okej, jag skjutsade henne flera gånger. Och sen blir det så här, okej, men vi åkte på typ lite så här bilutflykter ibland, och sen blev vi vänner. Och sen så lånade jag ut lite pengar till henne, och sen så var det också att hon blev utsatt för ett inbrott, så då lärde jag henne att skjuta pistol. Och sen gav jag henne en pistol med. Så vi var vänner. Alltså du vet, det är liksom så här, det liksom rullas ut eftersom. Men han säger då bara så här, nej, men vi var goda vänner, så. Och dessutom så har han alibi då, för att hans fru säger att hon hörde honom komma hem klockan 21.30 på kvällen för mordet. Eller hon hörde dörren stängas då. Hon såg honom inte och typ pratade inte med honom förrän ett par timmar senare. Men vem skulle det annars varit, liksom? Nu börjar då tidningarna skriva om det här fallet, som ju har väldigt mycket så som tidningar gillar. Och i och med att bilder på de inblandade publiceras, så kommer nya vittnen förstås fram. En taxichaufför kommer fram och säger att han har kört en stressad och irriterad Teora runt, som om hon letade efter något eller någon kvällen hon försvann. Mm-hmm. Och sen kontaktar en kvinna polisen och berättar att hon hyr ut rum, och hon känner igen både James och Teora från då de här bilderna i tidningen. Men hon känner dem som Howard Snook, som är resande försäljare, och hans fru Mrs. Snook. För de har hyrt ett rum av henne i flera års tid. Och när polisen konfronterar James med uppgifterna om vad som i media då kommer att kallas för deras lovers den, eller deras love nest, så erkänner han att han och Teora haft en affär i 3 års tid. Och de har under den här tiden ofta träffats, du vet, flera gånger i veckan, typ. Och ibland har de setts i den här lägenheten och ibland typ utomhus eller i hans bil eller så. De har inte varit kära i varandra utan det har liksom bara handlat om sex. Och de har vid två tillfällen pausat relationen liksom under de här åren, men sen liksom plockat upp den igen. Så det har verkligen varit något så här återkommande, pågående under lång, lång tid. Och efter det här så avskrivs Marion då som potentiell misstänkt. Och han hade också fått alibi av sina såna frat boys kompisar som sagt att han har aldrig liksom gått från den här festen som de hade, utan han har varit där hela tiden. Så nu är då allt fokus på James Snook, och polisen bestämmer sig för att bete sig riktigt jävligt för att liksom literally slå ett erkännande ur honom. Det här är ju innan man verkligen började lagstifta om hur man skulle göra saker. Så att de, alltså det finns liksom inte, det är inte på samma sätt att, det händer ju fortfarande att folk gör fuckade saker för att få ett erkännande ur en misstänkt. Det är ju absolut inte det. Men det känns som att det var lite mer vanligt vid den här tiden, eller ännu mer vanligt. Så att medan James advokat står utanför polisstationen och bankar på dörren och inte tillåts komma in, så slår då polischefen James upprepade tillfällen och kräver att han ska erkänna vad som hände kvällen när Teora Hicks mördades.
Men gud.
Och till slut då så erkänner han och skriver liksom ihop ett erkännande och signade. Och så fort han har gjort det så tar polisen honom för att träffa journalister.
Men gud.
Och det är så då att alltså att hans erkännande, alltså om det blir så att hans erkännande i liksom för polisen kastas ut i rätten på grund av liksom hur det här gjordes, så kan de typ hänvisa till att han sa ju det igen, han sa det till pressen typ. Så allt man vet om den här kvällen kommer då från James Snook själv, och kommer då, det mesta kommer från det här erkännandet som uppenbarligen inte togs fram på bra väg liksom överhuvudtaget. Och du vet, det hade gått flera dagar, det var väldigt långa förhör och alla sådana saker, men han har aldrig i efterhand påstått att han inte har begått mordet liksom.
Nej.
Så, utan det har funnits saker runt omkring som har ändrats och så, men just att han, alltså hans erkännande, han har aldrig påstått att han är oskyldig helt enkelt. Men och det är också så att i och med det här erkännandet, alltså det ligger ju i hans bästa intresse att få det fram som att Teora var typ en galen kvinna och han hade inget annat val än att döda henne. Nej. Såklart. Så att han, det här är då hans historia. Han säger då att Teora har blivit allt mer krävande och utåtagerande under deras relation. Han säger att hon typ har knarkat och typ även att hon har typ tagit liksom preparat från typ hans, alltså som finns på hans jobb, eller vad man ska säga. Och att hon blivit allt mer liksom irrationell, och att hon också blir då mer och mer svartsjuk på hans fru och barn. Och hon har börjat hota med att berätta för Helen om affären och kräver att de ska träffas mer och mer och mer. Och han börjar då liksom bli sugen på att göra slut med henne. Och han går liksom i de tankarna när de träffas den 14 juni. Men han vill ju ändå då ligga med henne. Och så först har de åkt till någon slags country club. Men där har Teora, återigen hans historia, sagt att hon vill, citat, åka någonstans där hon kan skrika. Och det här blåses ju upp i pressen något så in i helvete typ. Och så då har de istället åkt till den här skjutbanan. Det är också där han har lärt henne att skjuta pistol tidigare. Så att de har varit där både för att skjuta men typ också haft sex där tidigare. Och där har de då sex. Och sen börjar Teora bete sig så där helt galet som du vet att kvinnor gör. Så James berättar då att han ska åka till sin mamma ett par dagar. Och det gör Teora jättearg. Och hon blir ännu mer arg när hon får reda på att hans fru och barn ska följa med. Så hon kräver att han ska ställa in resan, men han säger nej, och då säger hon att hon ska döda hans fru och döda hans barn. Och sen fortsätter hon: "Damn, I'm gonna kill you too." Och sen säger han att hon sträcker sig efter sin handväska Och då tänker James att hon kanske har pistolen som han har gett henne, alltså i handväskan. Så innan hon hinner liksom dra upp en pistol så tar han upp en hammare som han råkar ha i bilen.
Nej.
Och börjar slå Tiara i huvudet. Och hon tar sig ur bilen liksom, men han följer efter och fortsätter slå. Och till slut då så signar hon liksom ner på marken. Och då säger han att han klarar inte av att se henne lida mer. Så han tar en kniv och skär halsen av henne, djupt, liksom, djupt i halsen, för att hon inte ska, liksom, för att hon ska dö och slippa lida.
Okay.
Sen åker han hem, han sköljer av sina vapen och lagar en hamburgare som han äter i sittande i köket. Och dagen efter så får han sin bil städad utvändigt och invändigt. Och sen hämtar han sina och deras grejer från den här lägenheten han har hyrt tillsammans, eller det här rummet de har hyrt. Mm. Och morgonen efter så grips han av polisen. Rättegången blir liksom en mega sensation. Media målar förstås upp Tiara som en, du vet, så fruktansvärd sextokig kvinna som typ så tagit en stackars gift man från sin fru och barn. Och James vittnar, och han kommer i rättegången att ändra sitt vittnesmål lite. Han säger då istället att Tiara gav honom oralsex och bet honom. Och det var det som liksom satte igång mordet. Alltså det var det som gjorde att han typ slog henne i huvudet med en hammare. Och detaljer om själva våldet verkar liksom inte... Alltså, det verkar man ändå skriva om ganska friskt i tidningen, men däremot så är det ju väldigt chockerande då om det här sexet som de har haft. Så att vissa delar av rättegången alltså publiceras liksom rakt av i tidningen typ. Men till exempel det här om att oralsex kan ha varit inblandat, det anses för snuskigt för att trycka. Så det kan man liksom inte, det kan man inte nämna typ. Däremot att en kvinna har mördats med en hammare och en fått halsen avskuren, det går bra. Dödsstraffet finns på bordet, och även om James Snooks advokat på olika sätt försöker se till att han inte ska få det, du vet, de attackerar Tiara, de kör lite så på insanity plea-grejen, de försöker också påstå att det är självförsvar då. Just det, det kan också vara bra att känna till att det fanns ingen pistol i hennes handväska. Hon hade inte med sig pistolen liksom. Men så att de gör då lite olika saker för att undvika det här. Men det faktum att han sagt att han skar henne i halsen för att liksom få slut på hennes lidande gör då att man anser att det är överlagt mord. Så efter 3 veckors rättegång överlägger en jury om 11 män och en kvinna i bara 28 minuter innan de meddelar att James Snook anses vara skyldig till mordet på Tiara Hicks. Han döms till döden. Och hans överklagningar avslås. Så bara 8 månader, alltså det går jättefort. Rättegången börjar efter typ 2 månader. Och efter 8 månader så äter han sin sista måltid. Han äter friterad kyckling, lammkotlett, potatismos, glass och kaffe. Innan han avrättas med elektriska stolen. Och 7:09 den 28 februari 1930 dödförklaras han. Och då har opinionen till slut svängt. Och man började åtminstone se honom som lite av typ en bad man, eller vad man ska säga. Och det gör att hans fru Helen, som har stått vid hans sida genom hela rättsprocessen, hon väljer att skriva ett smeknamn på hans gravsten för att folk inte ska få veta var han är begravd och liksom kunna ge sig på gravstenen typ, eller graven eller vad man ska säga. Och det tar därför decennier innan det till slut liksom avslöjas vem som egentligen ligger där nere och var James H. Snook är begravd. Så det var mordet på Tiara Hicks. Vet du vad som var så himla... Jag hade en sån drabbande tid under liksom researchen av det här fallet. Där jag var inne på den här sajten, du vet, Find a Grave, där de har mycket sådana... För att det som var så himla sorgligt då var att hennes föräldrar har väldigt lite utrymme i den här liksom, rättssaken. Det verkar inte som att de vittnar, och ändå måste de typ sitta där i rättegången, för jag vet om att de var i rättegången eller liksom rättssalen, och lyssna på de här fruktansvärda sakerna som sägs om deras dotter, som får det att framstå som att hon förtjänade att mördas på det här vidriga sättet typ. Men på den här memorial-sidan så finns ju också då ofta en profil för föräldrar, liksom. Så var jag inne på hennes, för jag ville, skulle se om det fanns något mer om dem, typ, så man kunde ge lite mer bakgrund på dem. Så det var inne på deras, på hennes pappa och mammas, liksom. Och då så stod det typ så här, var det någon som hade liksom bara, du vet, förra året skrivit typ så här: "What you endured, no parent should have to." Så känns det så himla drabbande, typ folk fortfarande.
Ah, för fan.
Du vet att man ändå, det har gått så lång tid, det har gått nästan 100 år typ, men att det typ ändå är folk som tänker på det lidandet. Mm. Jag vet inte, det drabbade mig typ.
Sorgligt.
Och jag har då lyssnat på podden Crimes of the Century, säsong 2, avsnitt 4. Avsnittet heter Two Scandals for the Papers, The Hicks Snook Case. Jag har läst ett gäng artiklar och kan varna för att det, alltså även i senare artiklar, typ sentida, finns en och annan rejält liksom sunkig formulering i typ alla. Men jag har i alla fall läst Nancy Patzers artikel The Trial of Dr. James Howard Snook på Short North Gazette. Jag har läst Amy Drakes Medium-artikel The Strange Case of Dr. Snook, Snook and Theora Hicks, A Roaring Twenties Murder. Sen finns det också några artiklar på Wikipedia, och sen så har jag också läst på Wikipedia.
Tack.
Det var det jag hade den här veckan.
Det var inte så lite.
Tack ska du ha.
Bruce Furman bodde i den lilla staden St. Catherine i Ontario i Kanada tillsammans med sin sambo Margaret Benesch. Margaret och Bruce hade båda haft olika relationer och barn sedan tidigare, när de träffades lite senare i livet, när de båda var i 60-årsåldern. De två träffades när Bruce, som arbetade som mäklare, sålde Margarets hus och tycke uppstod, och de två flyttade så småningom ihop.
Mm-hmm.
De hade då som sagt vuxna barn och båda hade barnbarn på varsitt håll, men de hade inga gemensamma eftersom de då var lite äldre. De bodde i en sån klassisk, nu är de ju i Kanada, jag skulle säga amerikansk förortsvilla, men du vet, en plan med källare där i St. Catharines. Och Bruce gillade att fixa och bygga hemma. Du vet, han hade en verkstad i garaget, hade lite olika byggprojekt hemma och i trädgården och sånt. Och de verkar ha haft ett trevligt och bra liv tillsammans. De reste med sin husvagn och gjorde sådana saker som man kan tänka sig att två pigga pensionärer gjorde.
Dröm. Jag så längtar.
Ja, jag vet. Det är bara 35 år kvar eller något.
Oh, så få år.
Ja. Deras relation höll sig i 8 år innan den började bli lite mer rocky. Och de bestämde sig för att gå skilda vägar. Men det gör man kanske inte i en handvändning när man har bott ihop i 8 år. Så att det började med att de delade upp den här villan då, som de båda två bott i. Och Bruce flyttade ner i källaren och Margaret bodde kvar på ovanvåningen.
Åh,
och
sen stelt.
Liksom, alltså så stelt.
Oh.
Sen levde de liksom på med sina egna liv. På egen hand, kan man väl säga. I november 2001 så kommer Margarets dotter Elizabeth och hälsa på. Hon bor i Trail i British Columbia. Och en kväll så bestämmer de sig för att de två ska åka till Niagarafallet. För att på kvällarna så tänds det upp tydligen, så att det blir som en så här ljus, du vet, det blir så här häftig show typ i fallet. Så de har åkt dit för att titta på det. Och sen så åker de, efter de har varit där så ska de åka och äta middag. Samma kväll då är Bruce ute och cyklar, vilket han gör varje kväll. Varje kväll tar han sig en cykeltur och kommer hem klockan 7, precis i lagom tid för att titta på nyheterna. Så han gör som han alltid gör den här kvällen, cyklar, kör in cykeln i garaget och liksom för att ställa den där över natten. En timme och 45 minuter efter att Bruce har kommit hem så kommer även Elizabeth och Margaret hem till huset. De går in och allt är precis som vanligt, men så ska Elizabeth gå och kika till något i garaget. Och där är det inte precis som vanligt. För i garaget ligger Bruce liggandes liksom över sin cykel, och det är jättemycket blod runt omkring honom. Så Elisabeth tar med sig sin mamma Margaret till Bruce och Margarets grannar och ber dem att hjälpa dem att ringa 911. Alltså larmcentralen.
Mm. Mm.
Så till platsen kommer då både ambulans och polis. Och polisen, en av poliserna heter då Carrie Harrison och hon blir ledande utredare för fallet. Det kan konstateras att Bruce har blivit ihjälslagen med en rörtång med upprepade slag i huvudet. Det finns inga tecken på kamp i huset. Du vet, det är ingenting som är ur plats eller vad man ska säga. Och det finns inte heller några tecken på att det har varit inbrott. Och polisen då, med Carrie i ledningen, utgår genast från teorin att den som har överfallit Bruce, den eller de som har överfallit Bruce, måste ha stått och väntat på honom i garaget. Men teorin som först de tänkte när de kom dit, då, teorin om att det skulle vara ett inbrott som slutat fel, avskrivs då, eftersom det inte finns några tecken på det helt enkelt. Men då, så de är så här, okej, det är någon som med vilja då har stått och väntat på honom här i garaget och vet att han ska komma hem då. Så vem kan då ha velat mörda den här till synes helt vanliga 72-åriga mannen, Bruce?
Mm.
Carrie och hennes team inser när de börjar liksom titta lite närmare på det hela att separationen mellan Margaret och Bruce kanske inte är helt friktionsfri. Och historierna kring vad som faktiskt är, liksom händer i separationen går isär.
Mm.
Men enligt Margaret då så var Bruce en bluffare. Hon menade att Bruce genom hela deras relation tagit saker från henne, alltså saker och pengar från henne. Att hon bara hade gett och gett, och när hon inte hade mer pengar att ge så hade Bruce velat lämna henne. Hon planerade att dra det här då, eller dra honom inför rätta, att de skulle liksom göra upp deras separation inför rätta, för att hon ville då liksom ha det som var hennes. Hon hade enligt, alltså Margaret hade enligt Elisabeth och sig själv försökt begå självmord upprepade gånger eftersom hon var så tyngd av den här situationen som pågick med Bruce. Och liksom, det var jättetufft för henne, liksom allting som hände. För Bruce var enligt Margaret då väldigt så här kall och du vet, riktigt oschysst person helt enkelt. Så det var av den anledningen då som Elisabeth var och besökte sin mamma för att stötta henne i den här svåra tiden. När separationen liksom inleddes hade tydligen Elisabeth börjat komma dit oftare för att så här, se till att hennes mamma hade det bra typ. Men enligt Bruce familj då så hade han bara att vilja ha några saker som var hans. För att sen ville han avsluta relationen så att han kunde fortsätta en relation med en annan kvinna som han hade träffat.
Hmm.
Som heter Joan. Bruce son berättade också att hans pappa hade sagt att om någonting skulle hända honom så skulle de titta närmare på Margaret. För att han kände sig liksom, det kändes inte helt bra för honom helt enkelt.
Helt enkelt.
Det kändes inte helt... Det kändes inte helt bra för honom heller, helt enkelt.
Vilken jävla jobbig mening.
Alltså väldigt, och jag har inte ens skrivit den någonstans, så jag vet inte varför jag var så propsade på att jag skulle säga det, men det gjorde jag. Samma kväll som han senare blev mördad då, så hade han tydligen varit hemma hos den här nya kvinnan då, Joan, som han ville liksom inleda en ny relation med och klagat över hur jobbig hans situation med Margaret hade kommit att bli. Du vet, så han ville bara göra upp så att han kunde lämna och då inleda relation med Joan, och han fick inte det för Margaret. Var liksom, det här var liksom Bruce familjs berättelse. Margaret blir i alla fall misstänkt. Hon skulle ju absolut kunna ha motiv för att mörda sin snart ex-sambo. Polisen förhör ju både Margaret och Elisabeth samma kväll som Bruce mördades, och de var ju båda två väldigt upprörda när de liksom kom hem och hittade honom. Och när de undersöktes då av polisen, du vet, efter så här blodspår eller bodily fluids som det heter, så hittade polisen ingenting, och de var liksom väldigt samarbetsvilliga och tillmötesgående, och ingen av dem hade ju heller faktiskt kunnat så här göra det här, nej, utföra själva dådet, eftersom de befann sig på en helt annan plats, och det fanns vittnen som kunde liksom vittna om att det, både Margaret och Elisabeth hade ätit middag då man tror att Bruce blev överfallen. Och det som också då var en grej som gjorde att Margaret liksom var ännu liksom var, tyckte att Bruce var en skitstövel, var för att han hade tydligen varit, eller Margarets familj med Margaret kanske säga, för att han hade tydligen haft väldigt många andra kvinnor innan Margaret, som Margaret och hennes familj menade att han hade utsatt för samma sak, alltså att han hade lurat dem på pengar typ. Så polisen är också så här, kan det vara någon av de här andra kvinnorna som han eventuellt då har sårat och lurat på pengar som har gjort det här? Men hans barn är bara så här, okej, han har haft flera olika fruar eller sambos och sådär. Men det här som de menar stämmer inte. Och vi tror verkligen inte att någon av de här kvinnorna skulle komma liksom efter 8+ år då. Som han har varit ihop med Margaret för att hämnas. De var så här, det kan inte stämma. Och polisen liksom pursuar flera av de här liksom kvinnorna för att se om de skulle kunna ha gjort det. Men det leder då ingenstans. De har ju också såklart säkrat brottsplatsen så att säga, försökt säkra så mycket bevis som möjligt, men det verkar liksom inte finnas särskilt mycket på plats, och det var också dåligt väder den här kvällen, så allt det som har liksom kunnat finnas runt huset har då liksom spolats bort av regn. De hittar ett fotavtryck på brottsplatsen som inte leder någonstans. Men trots då att Margaret och Elizabeth har alibi för tillfället, så fortsätter polisen att utreda spåret att Margaret i alla fall hade något med mordet att göra. De tänker att kanske har hon anlitat någon som har gjort det här. Så att det här tycker jag känns väldigt långsökt, men de är typ så här, kan hon ha tagit in någon? För St. Catharines är en jätteliten, eller en liten stad liksom. Så de är så här, kan hon ha tagit in någon från en annan stad för att göra det här? Så de börjar alltså så här besöka alla hotell och motell i och runt om staden för att höra om någon eller några har varit suspekta som har bott där den här tiden. Och så ber de att få ut listorna på alltså alla hotellliggare typ, över alla gäster som har varit där.
Okej.
Det känns jättelångsamt. Alltså, personal det gör finns. Verkligen. Men tydligen så den här Carrie då, hon var en av de liksom det här, hon var liksom typ en av de första kvinnorna som fick leda ett sånt här fall, så liksom enligt henne då och folk runt om henne så var hon otroligt noggrann för att hon verkligen liksom visste att det var så här folk som du vet ville att hon skulle misslyckas just för att hon det. Var kvinna typ, så hon var så sjukt noggrann i allting hon gjorde. Så att de gjorde det här i alla fall, och det var tur det, för de får napp. På ett motell precis utanför stan så ser de att ett av rummen är hyrt av ingen mindre än Margarets dotter Elizabeth. Men hon behöver ju inget motellrum, tänker du. Hon bor ju hos sin mamma.
Det tänker jag verkligen.
Mm. Så vem har då bott där, undrar vi alla. Mm. Och då visar det sig att det är två unga killar som har bott i rummet. Så polisen genomsöker och liksom försöker säkra bevis. Det verkar inte finnas någonting där som kan liksom indikera. Det finns ingenting så här bara, aha, det var Karin och Anna som bodde här. Utan det är liksom bara, de samlar ihop allt de kan. Och så vänder de sig samtidigt till Elizabeth så att hon ska få förklara sig. Varför har hon ett rum på ett motell där två killar bor? Och då berättar Elizabeth en lite konstig historia. Och hon säger att på bussen, hon åkte en sån greyhoundbuss från British Columbia, Trail, som den här staden där hon bor heter, till St. Catharines. Och på bussen har hon träffat en ung kille vid namn Dell. Och den här killen, han hade det tufft och han hade inga pengar och du vet sådär, ingenstans att bo. Och Elizabeth, som vanligtvis arbetade med just ungdomar som hade det tufft, erbjöd sig att betala ett rum åt honom i St. Catherine. Hon sa så här, jag betalar åt dig. Jag liksom går och checkar in dig. För att de kommer inte låta dig liksom göra det själv. För att du är ung, omyndig. Eller du vet, du är ung och så. Det kanske inte var så konstigt just av den anledningen. För att det här var typ hennes jobb att ta hand om troubled kids. Mm. För hon hade tidigare själv haft också missbrukarproblem. Så i vuxen ålder då så ville hon ge tillbaka till ungdomar som var i den situationen hon själv hade varit i liksom flera år tidigare. Så att det är så här, ja, kanske inte så konstigt egentligen, för det är liksom i linje med vad hon brukar göra, men det är ändå någonting som inte stämmer, tycker polisen. Så de är så här, vad kan vi göra? Vad kan vi göra? Vi undersöker Elisabeths hyrbil igen. Vi ska göra en sån riktigt noggrann undersökning av den, både insidan och utsidan. Och då hittar de i alla fall till slut ett fingeravtryck som inte är varken Elisabeths eller Margarets. Och då tänker man ju också så här, det kan ju vara vem som helst, för det är ju en hyrbil. Det kan ju vara liksom hundratals personer som har suttit i den senaste tiden. Men de checkar i alla fall det här i fingeravtrycket och får en match. Fingeravtrycket matchar en person som har begått brott tidigare, främst typ drogrelaterade brott. En ung kille som bara är 17 år och som bor i närheten av Elisabeth i, han bor inte i Trail, British Columbia, men han bor i någon liten stad bredvid Trail, så att han bor liksom i närheten av Elisabeth. Och han är, till en början är han inte namngiven, för att han var då minderårig när det här begicks. Sen så har jag sett det i andra källor, men jag har valt att bara kalla honom för 17-åringen här. Polisen kontaktar då den här 17-åringen, och han säger först bara så här, jag vet inte vad ni pratar om. Men då säger de, men vi har hittat ditt fingeravtryck i den här hyrbilen, så att vi vet att du i alla fall har varit i St. Catharines, i Elisabeths bil. Och då berättar han vad som har hänt. Och då berättar han att han har fått en förfrågan om att om han får $400 så åker han till ska han åka till St. Catharines för att döda en man. Nej, men... Och den här mannen är då Bruce Fireman.
$400?
Mm. Det är så sjukt lite pengar. Så jäkla hemskt. Och när polisen då frågar honom och vem som har gett honom det här uppdraget, så berättar han att det är Margarets barnbarn och Elisabeths 18-åriga son Byron som har gjort det.
Oj.
Så Byron Gatenby då, som är Elisabeths son och Margarets barnbarn, grips i Whistler där han jobbar på en restaurang och plockas in på förhör. Han verkar vara liksom, han är då 18 år, så han är också väldigt ung. Och han verkar vara en väldigt mjuk person, om du förstår vad jag menar. Han har också haft missbrukarproblem. Han har haft jättetuff uppväxt, för att hon, Elisabeth då, hans mamma, hade drogproblem när han växte upp, och han verkar haft en frånvarande pappa liksom.
Mm.
Så han är bara så här, ja, nej, jag vet inte, du vet. Och bara så här, du vet, säger ingenting. Och plockas in på förhör då, som sagt. Och förhörs i flera timmar, säger ingenting. Och till slut så berättar han i alla fall vad som har hänt. Och det verkar som att polisen är typ lite så här, vi vet att det är din mamma som har fått dig att göra det här. Liksom. Så här, kom igen nu, hon utnyttjar dig, du vet, så. Och då berättar han i alla fall att han och hans mamma har bestämt sig för att de måste skydda sin mamma slash mormor då från Bruce, och att Bruce ska lura dem, eller lura deras, alltså Margaret, på allt som hon äger och har. Han har då kontaktat den här 17-åriga killen för att be honom då att hjälpa dem mot $400. Sen har Byron och den här 17-åringen åkt till St. Catharines, checkat in på det här hotellet, och sen har de då åkt hem till Bruce och Margarets hus och mördat honom. Och tanken var att de skulle liksom hjälpas åt, eller vad man ska säga, där i garaget. Mm. Men väl i garaget så har Byron fått liksom, han har bara fryst, han har inte kunnat göra någonting. Så det är den här 17-åriga killen då som har utfört själva mordet, och Byron har typ tittat på. Även om då Byron säger att det är så här, han och hans mamma som har bestämt det här tillsammans, så verkar det verkligen som om det är Elisabeth som har varit liksom hjärnan bakom och den drivande kraften bakom det här. Hon har liksom fixat så att allting ska funka. Du vet, hon har köpt bussbiljetter till båda killarna. Hon har fixat hotellet, betalat hotellet. Hon har sett till att de kan hämta ut nycklarna till Bruce och Margarets hus på något smidigt sätt. hon har, du vet, så här, stämt träff med dem så att hon verkligen ska säkerställa att så här, nu är Bruce död, då kan vi åka tillbaka. Hon har verkligen så här, gjort en tydlig plan som de här killarna liksom bara utför.
Hur kan hon göra så mot sin son?
Nej, jag vet. Det är verkligen så jäkla, helt jäkla obegripligt. Och Byrons motiv verkar helt ärligt varit liksom att han vill skydda sin mormor mot Bruce då, och det vet man ju inte om han hade behövt göra, men nej, det är liksom så som han ser på det hela.
Yep.
Men Elizabeth tänker man då kanske mer ville komma åt pengarna, om du förstår. Att så här,
just det.
Det finns i alla fall teorier om att hon har ett mer mer liksom monetärt motiv bakom att Bruce skulle mördas då. Ja, jag vet. Det är så jäkla vidrigt. Och de båda två hävdar bestämt då att Margaret inte visste om det här eller hade något med det att göra liksom. Och det finns inte heller några bevis som skulle liksom styrka att hon har varit delaktig i det. Du vet, det finns inga så här transaktioner, det finns inga text, det finns inga mail, det finns ingenting som tyder på att Margaret visste om det. Men man vet inte, det är många som tror ändå att hon kanske var med på det hela.
Japp. Yep.
Och det, ja, det är verkligen så jäkla mörkt. Och Elizabeth hävdar liksom sin oskuld i det hela. Hon menar att hon bara ville att Byron och den här 17-åriga killen då bara skulle skrämma Bruce och inte alls mörda honom. Hon döms i alla fall mot sitt nekande till livstid i fängelse med chans till frigivning efter 25 år. Som jag förstår det så var det liksom någon sån resningsrättegång under förra året. Men att juryn inte tyckte liksom att hon verkar tillräckligt ångerfull och du vet sådär. Så som jag förstår det sitter hon fortfarande kvar inne. Byron medger sig skyldig till stämpling för mord och döms till 6 år i fängelse. Och den här 17-åringen då, som har fått $400 för att utföra det här mordet, erkänner sig skyldig till mord och döms till maxstraffet för minderåriga, vilket är 6 år. Och Margaret bor, som jag förstår det, fortfarande kvar i huset där hon och Bruce bodde tillsammans och där Bruce mördades. Det är så jäkla hemskt, alltså.
Det är så fruktansvärt hemskt det här att hon uppenbarligen har använt sin son och liksom pajat hans framtid. Det är fruktansvärt. Så det är så fruktansvärt det här att den här 17-åringen uppenbarligen liksom hade en livssituation.
Så att han går med på det. Nej, jag vet. $400 var värt det. Typ.
Man är så jävla gud, lätt att utnyttja liksom.
Nej, men det är så fruktansvärt. Och man tänker typ att hon, att det känns extra hemskt eftersom hon själv har haft drogproblem som den här 17-åringen hade och arbetade med barn eller ungdomar som hade det. Så hon vet ju liksom hur,
verkligen.
Hur känsligt det är att hon jag vet, det är så jäkla fruktansvärt. Och det finns, jag såg A Murderous Family Plot, Murder She Solved, a Real Crime Documentary. Där är det då videoförhör, alltså man får se förhören med Elizabeth och med Byron. Och Elizabeth liksom, innan hon förstår att hon är misstänkt, så är hon liksom, alltså, vet du, hon är sån actor verkligen. Det är obehagligt.
Uff.
Så det var mördet. Jag kan säga så hela tiden. Det var mordet på Bruce Fireman.
Puh, det var sorgligt.
Väldigt hemskt. Väldigt, väldigt hemskt. Och jag har då sett A Murderous Family Plot, Murder She Solved, som är en real crime-dokumentär. Och så har jag läst Mother Knows Best på Cat's True Crime Corner. Sen har jag läst, ska vi se här, Mother-Son Manipulation at its Best, The Ontario Murder på medium.com av The Mystery Writer. Och sen har jag också läst Gatenby Murder Conviction Stands i thestandard.com, skriven av Karen A. Walker.
Tack du.
Tack du själv.
Och tack även till er. som har varit med oss.
Tack här... alla som har lyssnat. Tack. Det är underbart att ha er med.
Varenda en ska ha tack.
Det ska ni.
Det ska ni verkligen.
Och glad påsk igen. Och så ser vi fram emot Kristi flygare.
Så ser vi verkligen fram emot Kristi. Hej då!